Jag håller med föregående talare. Alltså, när man förbereder sig inför påskpredikan så känner man sig alltid för liten på något sätt. Budskapet är för stort. Man känner sig ovärdig att försöka gestalta det som har hänt på korset. Liksom. Men man gör det man kan, ber till Gud. Och så tror man att Gud leder. Jag vill be också. Tack Jesus att vi får samlas i ditt namn, Herre. Tack att du är här mitt ibland oss, Herre Jesus. Tack att du tog straffet på dig för våran skull, Herre. Tack Jesus att vi får leva för att du dog, Herre Jesus. Tack att vi får lyfta fram det här viktigaste händelsen i mänsklighetens och världens historia, Herre. När Gud inte bara blev människa utan även tog hela världens skuld på sig. Tack Jesus för den här stora kärleksgärningen. Tack för din uppoffring. Jesus, Jesus. Jag ber att du välsignar var som är här, Herre. Jag ber att ordet får beröra. Amen. Långfredagen var ju en blodig händelse som hände på Golgata för 2000 år sedan. Och i Bryssel så har det hänt en blodig händelse också. Och jag tänker att det är inget man bara kan vifta bort, utan jag vill bara nämna kort om det. Det hände här i tisdags. Finns det någon koppling? Ja, det kan man säga att det gör. Jag ska tala lite mer om detta. Senare så kommer jag att läsa om korsfästelsen ur Matteus. Men det har skett alltså är ett terrordåd. Ni har hört om detta. Det är ju 30-tal som har fått sätta livet till. Det är 200 som är skadade. Och det här är ju ett verk. Det är ett budskap som är riktat till Europa. Och att IS, den här terrororganisationen, ja, de kommer ju kämpa tills hela världen står under sharia-lagar. Och alla som har en annan uppfattning får ju stryka med alltså. Eller ändra sig. Det här är inget verk från någon god gud som har sanktionerat detta, utan det här är ett djävulens verk. Men jag vill bara be en kort bön. För vi sörjer med de här offrena, de som har fått sätta livet till. Och vi ber för deras familjer. Och vi ber att den ondskan ska få sluta. Jesus kär Herre, du som har getts all makt i himmel och jord. Du som är kärlek och godhet, Herre. Vi ber att du sprider ditt ljus i Bryssel och hos de här familjerna som har drabbats, Herre. Vi ber för dem, Herre, att deras sår, Herre, får läka fysiskt, psykiskt, själsligt, Herre. Vi ber att du når in, Herre, i det här mörkret och ger dem hopp, Herre, och ljus. Och vi ber att den här ondskan får sluta, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja. Om man diskuterar såna här saker som kristen, på nyheterna så sållar de ju ut lite grann och gör det, ja, tar bort religioner väldigt mycket ifrån såna här händelser. Men om man börjar prata om religioner med människor och man kanske påpekar om att ja, men det finns en god Gud också. Det finns något gott att vända sig till. Det finns en Gud som är kärlek. Då kan man lätt få höra saker och få motstånd. Man kan få höra saker om att religion är orsaken till allt ont. Och det kan hända att de till och med drar till med en storsläggan som är rätt så... Ja, att de säger så här. Om det nu finns en Gud som är god, hur kan det då finnas så mycket ondska i världen? Och varför gör han ingenting åt det? Den kan man få höra. Det här är en jag ska ta ett par såna grejer i början. Det här är en... jag har ett papper ting med det om någon kan springa. Det här heter Teodicéproblemet. Och det är lätt att se, ja, nu händer det hemska saker i Bryssel. Kan det finnas en god Gud? Vad svarar du på den frågan? Har du ett svar? Jag tycker att vi borde ha ett svar. Och det är en invecklad fråga, det går invecklad ännu mer filosofiskt. Men det enkla svaret är, Gud gör visst någonting åt ondskan. Här har vi påskbudskapet. Det vi ska tala om i påsk. Gud gör någonting åt ondskan. Han tar själv priset. Och vi har det här sammanfattas i Johannes 3:16. Som nog är de flestas favoritbibelord. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Guds passion, Guds dröm, Guds längtan är att gå till rätta med ondskan. Det är det han längtar efter. Han vill rädda människor. För han älskar människorna på den här jorden. Vi har en Gud som älskar människor. Det är inte så att han hatar vissa människor och vill döda vissa människor. Nej, han älskar alla människor. Vår Gud. Och han ger till och med sitt eget liv. När vi nu tror att Gud, Fadern, Son och Helige Ande är en Gud, så är det som att Gud ger sitt eget liv för oss människor. För det är den enda lösningen. Och då går han den vägen, fast det är den svåraste av alla vägar att gå. Han betalar det priset. Senare så ska världens dömas. Och då ska all synd utplånas. Då finns det ingen ondska, inget tårar, ingen våld. Utan då finns glädje och godhet kvar bara. Kärlek. Och det som har tagit emot betalningen för sin egen synd går fri. Gud vill att så många som möjligt ska hinna bli räddade. Det är därför han dröjer. Och det är därför det fortfarande finns ondska kvar i världen. Och det kan hända sånt som det hände i Bryssel. Men då kan följdfrågan komma när man har kanske försökt beskriva det här, va? Att Gud gör någonting åt den ondskan faktiskt. Ja, men varför kan inte Gud bara ta bort synden i världen? Så. Han är ju allsmäktig, han kan väl bara trolla bort den. Va? Har vi något svar på den då? Och det här är faktiskt lite vad islam lär ut. Det krävs inget offer för synden. Allah kan bara ta bort den. Men bara för muslimer. Sen finns det även det här tänket i islam att goda och onda gärningar tar ut varandra. Enligt IS så är det ju en god gärning att spränga sig själv i luften. Så att man kan fråga, vad är god gärning? Det måste man också fråga sig. Men tillbaka till frågan, varför kan Gud inte bara trolla bort synden? Och jag skulle vilja ta tre punkter på den. Den fria viljan hade kompromissats, är den första. Människor har möjligheten att välja mellan gott och ont, göra det goda och göra det onda. Gud vill ha människor med fri vilja. Gud vill det. Gud vill ha människor som älskar honom med fri vilja. Om Gud bara hade liksom tagit bort synden, vår möjlighet att synda, ja, men då hade ju Gud fått robotar som styrda. Robotar som styrdes att älska Gud. Robotar som styrda att göra det goda. Det här är ingen riktig kärlek. Det här, då blir det ingen riktig godhet. Eller hur? Då är det en styrning bara. Så. Gud har liksom beräknat kostnaden, kan man kalla det för riktig kärlek. För äkta kärlek. För att få människor som kan älska varandra. För att få människor som kan älska Gud. På riktigt. Och tydligen är kostnaden för äkta kärlek väldigt hög. Väldigt hög är kostnaden för äkta kärlek. När vi ser hur människor använder sin fria vilja till att välja ondska här i världen. Hänger ni med? Den biten är kostnaden, va? Man använder sin fria vilja till det onda. Som i Bryssel då. Men enligt Gud så är äkta kärlek värt det priset. Kan ni förstå? När man är så less på all ondska, så förstår man att aha, Gud har liksom beräknat detta och tycker att det här äkta goda kärleken är större och mer värt än allt det onda som händer. Det är värt, det onda är värt det på något sätt. Jag tycker det är lite för stort för att tänka i huvudet. Det andra då, att bara trolla bort synden, det är inte rättvisa. Det är att sopa under mattan, skulle jag väl kalla för, eller hur? Personen är fortfarande skyldig till sin synd, till sina fel. För att rättvisan ska ha sin gång så måste det ske inom rättvisan. Ni vet att domstolar och rättvisa brukar ha en sån här våg som symbol. Har ni sett det? Så här. Båda skålarna ska ju väga jämnt för det ska vara rättvist. Det vet alla som har barn. Och när man häller upp saft så ska det vara precis lika högt i glasen. Nej, men det ska väga jämnt. Då är det rättvisa. Ska man dela rättvist så ska båda skålarna väga jämnt. Har du din synd i ena skålen, då behöver du något annat som väger lika mycket i den andra, va? Det ska finnas ett straff som väger lika mycket om man har gjort fel. Det borde vara rättvist, eller hur? Men att bara ta bort straffet, vad händer då? Då väger det inte jämnt. Då faller det till marken. Det är egentligen, om man gör det, tar bort straff, det är att godkänna synden. Nu är jag lite filosofisk, eller ni förstår, va? Jag sitter och tänker på såna här saker. Men det är att godkänna synden om man bara tar bort straffet. Är det inte det? Jag kanske inte cyklar. Och det här tänker vi inte att vår goda och rättvisa Gud gör. Så här gör inte en god och rättvis Gud. Det tredje, synden blir inte dyrköpt om man bara kan trolla bort den. Det som kostar blir värdefullt, så är det. Ekonomiskt, jag har en Casio-klocka, jag brukar inte vara rädd om mina klockor. De brukar få skador här och var. Hade jag haft en Omega-klocka så hade jag varit mer rädd om den, om ni förstår vad jag menar. Kostnaden i tid gör att det blir mer värdefullt. Om man lägger ner en halvtimme på lite påskpynt, eller om man lägger 100 timmar på ett konstverk, vilket blir mest värt för en? Kostnaden när det är smärta och kamp, det blir mer värdefullt. När man efter mycket träning lyckas springa en maratonlopp, när man lyckas med det, eller när man lyckas åka Vasaloppet efter mycket träning, då blir det en värdefull prestation för en. För man har kämpat och kämpat och kämpat, och så lyckas man. Eller hur? Det blir något värdefullt. Och om man tänker på det här, så är det inte så konstigt att barn är värdefulla för oss. Eller hur? Först så föds de av smärta. Och det, alltså förstår ni, en kamp och en smärta, det blir någonting som man håller dyrbart. Man bara tänker på det här, sen är det ju mycket större med barn. Och sen så lägger man på pengar och tid på barnen, det är klart de blir värdefulla för det. Av bara den orsaken. Om inte synden kostar något, då blir inte heller rättfärdigheten värt något. Så här resonerar jag i alla fall. Men tänk då om vår synd hade kostat oss direkt. Förstår ni? Om vi tänker illa om en annan människa. Bip! 10 000 drogs bort från ditt konto. Straffet kom direkt. Vi handlar själviskt. Klatsch! En niesvansad piska över ryggen och blodet rinner. Man ska ju från ingenstans plötsligt. Fattar ni, jag tänker. Vi ignorerar Gud. Plötsligt så är ju alla vänner oss kalla handen. Tänk om liksom våra synder straffades direkt. Det hade varit tufft att vara en syndare då, eller hur? Men nej, vi hade nog inte överlevt detta, eller hur? Nej. Hade man hade tagit synden på allvar om det hade kostat. Men antagligen så hade vi inte överlevt länge. Det är rätt skönt att Gud är så nådefull att vi inte behöver ta det här straffet på oss. Och det är det som är det glädjande budskapet till alla, att Gud har tagit ditt straff på sig själv. Du slipper det. När vi läser om korsfästelsen så kommer vi in i berättelsen när Jesus har blivit dömd till döden. Han har blivit sönderpiskad. Han har blivit krönt med en törnkrona. Och nu går Jesus fram mot Golgata, bärandet på korset, själv i sin svaga tillstånd, utmattad. Och han lider något fruktansvärt. Den här mannen som inte har gjort någon något ont fick lida. Vi läser nu ifrån Matteus 27. Och jag läser hela stycket på en gång. Matteus 27 från vers 32 till 61. På vägen ut träffade det en man, alltså nu bär han korset här Jesus, från Kyrene vid namn Simon. Och honom tvingade det att bära hans kors. När det kom till ett ställe som kallades Golgata, vilket som betyder skallen, gav det honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När det hade korsfäst honom delade upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud satte upp en anklagelse mot honom som löd: detta är Jesus, judarnas konung. Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. Det som gick förbi smädade honom och skakade huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp nu dig själv. Om du är Guds son, och stig ner från korset. Översteprästerna, de skriftlärde och de äldste gjorde också narr av honom och sa: andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung, nu får han stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han hade satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfäst tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa det andra: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade ännu en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes. Och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den helige staden och kunde ses av många. När officeraren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sa: den mannen måste ha varit Guds son. Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och bland dem var det Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. På kvällen kom en rik man från Arimatea som hette Josef. Som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att han skulle utlämnas. Och Josef tog kroppen, svepte den i ett rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han för en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Jesus var syndfri. Men blev straffad med döden på grund av sanningen. Han anklagade sig för att mena sig vara Guds son. Och därför han blev korsfäst. Men han var ju det. Jesus gick i döden frivilligt. Det här måste betonas. Han gjorde det av fri vilja. Han hade kunnat avbryta allting i sin makt, bara utplåna all motstånd. och gå därifrån. Nej, men han gjorde det för dig och mig. För alla människor. Han valde att ta bägaren, så att säga. Han valde att dö för mänskligheten. Det fysiska lidandet som Jesus genomgick, ja, det var ju, alltså det var fruktansvärt svårt. Ni vet, ni känner detta. All piskning, all detta, vet du. Men ändå var den svåraste biten av hans lidande inte den här fysiska smärtan som han fick utstå i samband med tortyr och korsfästelse. Inte ens den psykiska smärtan när de närmsta vände han ryggen. Man kunde inte stå vid hans sida vid den här stunden. Inte ens det var det jobbigaste. Utan det var den andliga våndan som han bar av att ha blivit övergiven av sin far medan han bar våra synder. Gud kan inte ha med synd att göra. Dina synder var verkligen dyrköpta för Jesus. Men han uthärdade detta. Han gjorde detta ändå för din skull. För att du ska gå fri. För att du ska bli räddad från döden, så gjorde han detta. För att du ska få ett liv med Gud. Förhänget brast mitt i tu i det templet. Det var jordbävning, stod det. Och solförmörkelse samtidigt. Hur ofta händer det liksom? Det var sån kraft i den här stunden. Sån uppståndelsekraft var det den här stunden. Att det står döda uppstod bara i, alltså i farten ungefär. Va? Man kan inte... Det var döda, troende som hade dött. Och de bara vaknade till liv. Sån kraft var det. Det här är en historisk händelse. Det här är det som Gud har riktat in sig på ifrån tidernas begynnelse när han skapade människan. Och till slutet. Det var nu det hände. Och då bara uppstår människor från döden i bara farten, förstår ni? Det är så här. Jag har ju varit där. Tack vare er i församling så har jag varit där. Och hela Jerusalem är ju på ett berg. Gamla, och den gamla stan är nästan högst upp. Och där ser man ju gravar, vet du, mitt emot, andra sidan på Kidrondalen. Det är jättenära. Det är inte ens en kilometer, eller hur? Den här stora sluttningen med tusentals gravar. För där vill man ligga och bli begravd som jude. Och de begravs väldigt lätt, så att säga, så att de ska kunna uppstå, judarna. Och de är liksom riktade mot templet, alla de här gravarna. Och gamla stan, så de var jättenära. Det var, jag kan förstå att de uppstod och bara kunde ta sig loss och gå in i stan. Det är inte omöjligt. Det var nära. Och det blir som en försmak av uppståndelsen en dag, va? En dag så ska alla få uppstå som tror på honom. Och det blir som att det visar på vad som ska ske. Tänk att de gick runt i stan. Jag tycker det är så häftigt. Sen, och de romerska soldaterna, dessa hedningar som inte trodde på Gud, de såg det här. De såg Jesus som de hade korsfäst. De såg jordbävningen, de såg solförmörkelsen, de såg de döda som hade uppstått. De bara De blev gripna av Gud, av stark fruktan, och de förstod att den som hänger där på korset var ingen mindre än Guds son. Det var Guds son de hade korsfäst. Och de greps av fruktan. Han var verkligen Guds son. Och det är det här som är så stort. Kan ni begripa? Det här är den största segern i världshistorien. Guds seger. Och hur vinner man en seger? Använder man våld och vapen? Använder man bomber och terror? Nej! Hur gör Gud? Han själv går den mest ödmjuka och fredliga väg man kan tänka sig. Han själv offrar sig. Han själv håller tyst när de anklagar honom. Han själv låter sig bli dödad av fiender. Det står att han är som ett får som förs bort för slakt. Han låter det ske. Han som är den helige. Är det någon som inte är värd att straffa, så är det just Gud. Så är det Jesus. Han har bara gjort gott hela vägen. Han är syndfri. Han har mött människor. Han har sett kvinnor som ingen vill se. Han har tagit hand om han har tagit hand om människor, små människor, barn, kvinnor, sjuka. Han har hjälpt dem om och om igen. Han har sagt åt dem som inte vill veta av dem att ni får skärpa er. Han har bara gjort det goda. Han har visat hur Gud är. Varför skulle han dö? Välj någon annan! Nej, det går inte att välja någon annan. För det är bara han som är värd, som kan ta hela det här priset. Det är bara han som kan betala skulden för hela mänskligheten. Han tog all synd. Gud är ju så här. Gud kan inte dö. Han är den evige. Gud, Jesus, den helige ande har alltid funnits. Försök att förstå det. Det går inte. Han har alltid funnits. Gud, Jesus, den helige ande kommer alltid att finnas. Det finns ingen som kan göra någonting åt det. Han är den evige. Han är allsmäktig. Han har skapat universum. Det är så, va? Han står liksom utanför tiden, är på något sätt en bubbla som vi lever i här nu. Han står utanför tid och rum. Han har sett vad som skulle ske. Nu har Ingmar problem där. Det här står inte i mitt predikokast, kan jag säga. Men det är det. Jesus tog all synd som har funnits innan honom. All synd. Allt från Kain och Abel, alltså. Ända fram till den dagen. Han tog synden som var då, och han tog synden som kommer. Kan du förstå detta? Hur gott är inte det? Han tog din synd som ska ske en gång. Han tog mänsklighetens synd som kommer att ske. Han har betalt för allt. Han har betalt hela notan. Ingen fick betala någonting. Han betalade allt. Sen finns det de som inte vill äta, va? Förstår ni? Fast det är gratis. Han tog allt. En gång för alla gjorde han detta. Inget mer behövs. Inget mer kan göras. Det är bara Jesus som kunde göra detta. För att han är Gud. Och det är därför det är till Jesus du ska gå. Gå ingen annanstans. Det är till Jesus du ska gå. Det är till Jesus du ska be om förlåtelse. För han kan förlåta synden. Ingen annan kan ta den för dig. Och det är då du blir rättfärdig. Det är då du blir fri från synden. Inte genom att trolla bort den, utan det är när någon tar den för dig. Man blir glad när det är någon som gör något för en. När det är någon som betalar en skulder, va? Det här är det mest totala någon kan göra för dig. Du blir rättfärdig. Och vet du vad det betyder att vara rättfärdig? Det betyder att du kan komma till Gud. Annars kan du inte det. Det är det Jesus säger i bergspredikan. Tänk en dålig tanke om din broder eller syster. Det är kört. Det har vi alla gjort. Tyvärr, vi är alla syndare. Men nu så kan vi gå fri. För Jesus har gjort det som vi inte kan. Du kan komma till tro. Och just du kan bli rättfärdig genom din tro på Jesus. Förhänget som fanns i templet längst fram, den skilde människorna från Gud. Det var istället för en port, kan man säga, ett jättestort tygstycke. Ingen kunde komma in till det allra heligaste där Gud uppenbarade sig, därför att det var så heligt. Så det gick inte. Men nu bara revs det mitt i tu. Kan du förstå vad stort det är? Vi får komma till Gud, den helige. Ingen kunde komma till Gud innan förhänget var där. Det spelade ingen roll hur duktig du var. Det fanns alltid ett förhänge där. Men nu kan du fritt komma inför den helige. Och du kan komma inför Gud med din tacksamhet för det han har gjort för dig. Du kan komma inför Gud med din lovprisning och prisa honom, för han är den helige. Och han ska ha all prisning han kan få. Det kan inte bli nog med vår sång till honom. Han ska få din kärleksförklaring. För finns det någon du ska älska, så är det Jesus, va? Du är fri. Amen.